fan vad fett att du är här, Kristoffer. Vi har bott grannar i nästan 12 år, 15 år.
Vi har gjort mycket bra grejer också.
Tillsammans, ja. Oh yeah.
Assalamu alaikum. Ni lyssnar på podden Vardagsrummet. Nej, ska jag.
Det här är Daniel tillsammans med Nina och José som driver Tredje rummet. En podcast om samhälle och politik och inte mer, inte mindre än Kristoffer Lundberg som gästar oss idag.
Tack så mycket.
Kristoffer, välkommen återigen. Så jävla nice att ha dig här. Vi har bott tillsammans. Och på något sätt, jag har sett dig också växa i din roll som politiker, som aktivist, men också som granne och boende i miljonprogrammet i Hammarkullen. För oss och för lyssnare, det vore intressant att få en liten bakgrund av dig. Platsen du kommer ifrån och på vilket sätt du kom till en sån ikonisk plats som Hammarkullen.
Jag kommer ju ursprungligen ifrån Piteå, där jag växte upp. Och jag växte upp i ett område som kallades Tunnan. Ingenting som vi reflekterade över när vi växte upp, men nu i vuxen ålder så har man kunnat reflektera varför det kallades Tunnan, utan det var i allmänt liksom prat så var det soptunnan som man hänvisade till. Och det var för att där bodde låginkomsttagare, nyanlända flyktingar, många utslagna. Så där växte vi upp i lägenhetsområde med våran mamma och min bror och min syster. Och jag tror att det området präglar väl på något sätt att jag också trivs i Hammarkullen. Alltså Hammarkullen är mycket mer öppet och välkomnande och mer levande, men just den här mångkulturen och liksom att det är många med liksom olika bakgrund och så vidare som bor i området.
Men känner du igen dig då, alltså i den miljön i Hammarkullen som den miljön du kom från i Piteå? Alltså, finns det likheter där?
Ja, alltså mina barndomsvänner som i det bostadsområdet som vi växte upp i, det var ju framförallt iranier, irakier, kurder och bosnier som kom direkt från kriget. Så att det är ett område som påminner på det sättet väldigt mycket om Hammarkullen. Och många av de livsöden som man då växte upp med återfinns ju nu i där man bor nu, så att säga.
Så förutom den här pluralismen som ni nämnde med José, det känns också att det finns en position som är väldigt liknande den som miljonprogrammet har i staden. Någon form av utkant, periferin. Vad tänker du kring den positionen och på vilket sätt har det format dig?
Nej, men jag tror att liksom alla, jag menar, man var ju inte speciellt gammal när man hörde liksom de första berättelserna från kompisars föräldrar om tortyr och liksom hur man har suttit i fångläger och så vidare. Och många liksom ganska hemska levnadsöden. Och alla de berättelserna bär man ju såklart med sig även när man växer upp. Och det formar ju ens syn på samhället och så vidare. Man ser på hur orättvist saker och ting är, och det påverkar ju såklart en som människa vad man vill göra. Så jag tror att våran uppväxt och de grannar och vänner och så vidare som man växte upp med påverkat hur man ställer sig i olika frågor idag. Alltså.
Och du har ju i många år engagerat dig då i ditt område, i ditt community, främst då genom Hyresgästföreningen som jag förstår det. Och vill du berätta lite mer om det engagemanget då?
Ja, alltså jag kan ju börja redan om man säger att jag går tillbaka till tiden i Piteå. Jag började engagera mig politiskt när jag var 15 år. Då framförallt i flyktingsolidaritet, antirasism och så vidare. Och det här var ju i liksom slutet av 90-talet. Vi hade en liksom politisk situation i landet där liksom nazistiska grupper genomförde en rad mord. Man hade liksom mordet på John Rån, vi hade mordet på Björn Söderberg som präglade väldigt mycket av den antirasism som jag sen har engagerat mig väldigt mycket i. Och där började jag min, min om man säger, politiska bana. Sen när jag fyllde 16 år så blev jag medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. Och då tog liksom den politiska aktivismen över ganska mycket av ens tid. Och mitt engagemang mot rasism i Piteå ledde till att jag blev knivhuggen. Jag blev attackerad i min lägenhet. Man klottrade på dörren, man liksom slog sönder dörren med yxa och så vidare. Och det här ledde till en situation där jag å ena sidan ville vara kvar och bekämpa det, och å andra sidan så var jag liksom på väg bort från stan samtidigt. Så att jag flyttade till Göteborg och här då så hamnade jag som stödlärare i Hammarkullen och fick också efter en tid mitt första lägenhetskontrakt i Hammarkullen. Och då breddades väl liksom det politiska engagemanget mycket, mycket mer. Så att man kan säga att jag har ju varit politiskt engagerad i över 20 år nu. Men 10 av de åren har varit som aktiv inom Hyresgästföreningen. Och det är ju för att, om man säger, alltså hemmet är ju så sammankopplat med egentligen alla samhällsfrågor. Alltså för att kunna sköta sitt arbete liksom på ett bra sätt behöver du en trygghet och ett hem. För att klara skolan så behöver man det för att liksom ha en trygghet att växa upp i och så vidare. Så att hemmet är så centralt för hela samhällsbygget. Och därför började jag engagera mig i Hyresgästföreningen då för 10 år sedan.
Alltså det var ungefär i den vevan, alltså när jag flyttade till Hammarkullen 2012 som jag såg dig i din roll som ordförande i Hyresgästföreningen. Innan dess så var vi engagerade tillsammans i migrationsfrågorna. Och shout out till Ingen Människa Illegal och till asylrörelsen. Det var feta tider faktiskt. Men det hände väldigt mycket i Hammarkullen under den tiden. Med dig som ordförande i Sandeslätt. Alltså, jag är intresserad mer om du själv vill berätta. För att jag har massa historier att berätta om det. Men Bredfjäll, Sandeslätt och Hammarkulletorget gjorde stora grejer då.
Ja, alltså när jag blev ordförande lokalt då i Sandeslätt så gick vi ut direkt och sa liksom att det här kommer att innebära att den lokala hyresgästföreningen kommer att bli liksom en kämpande organisation. Vi kommer att liksom rikta om fokuset från sociala aktiviteter och bussresor till att framförallt vara bostadspolitisk kamp, lokal organisering. Och vi breddade föreningen väldigt mycket från att ha varit en liten förening med väldigt lite engagemang, små möten. Så växte vi ju till en lokal förening där det var liksom 12 förtroendevalda från 11 olika länder. Med liksom den yngsta var 16 år och sen liksom uppåt. Så vi skapade en enorm bredd i styrelsen. Men också att vi då organiserade väldigt mycket bostadspolitiska aktiviteter lokalt. Vilket gjorde att våra möten växte. Vi hade möten med uppemot 100 liksom hyresgäster som deltog på den lokala hyresgästföreningens möte. Vi började samarbeta då med Hammarkulletorget där du var ordförande under en period. Med Bredfjällsgatan och så vidare. Och de tre lokala hyresgästföreningarna blev lite av en modell för hela Angered. Hur man faktiskt kan vända föreningen utåt. Hur man kan börja mobilisera grannar. Hur man kan skapa ett lokalt engagemang kring bostadspolitik. Och det här växte ju då fram, som jag sa, som en modell. Och sen så valdes jag ju då, med den erfarenheten som vi byggde i Hammarkullen, valdes jag ju sen till ordförande för hela Angered. Som då hade, tror jag, om jag inte minns fel, 14 lokala hyresgästföreningar i Angered. När jag uteslöts från hyresgästföreningen så hade Angered 20 lokala hyresgästföreningar. Man hade betydligt fler förtroendevalda. Man hade människor med olika bakgrund och så vidare i styrelserna. Vilket inte var fallet innan jag blev ordförande.
Om jag inte minns fel så var det också rekord i antalet medlemmar. Jag tror jag kommer ihåg någonting sånt att regionskontoret gav oss siffror varje år.
Ja, alltså hela regionen. Alltså sen, nu hoppar vi några år framåt då. Alltså sen när jag blev regionordförande för hela västra Sverige då hade vi ju nära 78 000 medlemmar. Vi siktade på 80 000. Vi hade ju ett liksom fantastiskt engagemang ute i föreningsområdena. De lokala föreningarna växte, antalet förtroendevalda växte. Vi mobiliserade ju till det här stora mötet mot marknadshyra på Draken, där vi liksom fyllde biografen Draken. Det var det största inomhusmötet Hyresgästföreningen organiserat sedan 30-talet. Och det här visar ju på något sätt vad som är möjligt med ett ledarskap i en förening som faktiskt visar vägen, som tar initiativ och som tror på kraften i rörelsen, att man vill engagera sig. Men jag tycker att det viktigaste från de här åren, och som man inte kommer att kunna sudda ut från minnet oavsett om man liksom smutskastar mig och kommer med alla möjliga olika lögner och liksom uteslutningar av mig och andra och så vidare. Det som man aldrig kan sudda ut från historieböckerna, det är att vad vi skapade, det var en rörelse som stoppade ombildningar, som stoppade renovräkningar, som stoppade utförsäljningar. Alltså vi stoppade utförsäljningarna i Rannebergen, vi stoppade ombildningar i Sandeslätt. Vi tvingade fram en kommunalisering av Bredfjällsgatan, nästan 1000 lägenheter. Alltså i en period där det privatiseras och säljs ut, så gick man i motsatt riktning här i Göteborg, Angered och västra Sverige. Och det var ju A och O för det var ju den lokala mobiliseringen.
Och allt du säger är en sanning för mig som bodde granne och som var i vittne. Personligen det känns som när det gäller bostadsfrågan och bostadspolitiken i dagens Sverige. Den frågan kräver en kamporganisation. Och det är något som du på något sätt har lyckats materialisera i en nästan en apolitiserad karta som eliten har på något sätt ritat om i samhällslivet. Vad var responsen då med det här på något sätt att återuppväcka det politiska i den här organisationen då, på lokal nivå?
Ja, man kan ju säga liksom att sanningen talar ju för sig själv om man ser på verksamhetsberättelserna och liksom vad liksom som skedde i områdena. När man från att gå från att organisera Ullaredsresor till att organisera frågor som faktiskt människor påverkas av i sitt dagliga liv. Alltså om man, alltså vi vet att i hela landet, men kanske framförallt i våra områden, så har människor väldigt mycket att göra. Alltså man har liksom kanske två jobb att gå till för att klara liksom ekonomin. Man har barn som ska skjutsas och hämtas från skola och från liksom träningar och så vidare. Alltså hela livet är liksom ett pussel som måste gå ihop. Och sen kommer en förening som kallar till ett möte. Då kommer du bara gå till det mötet om du tror att det mötet faktiskt kommer att ge dig någonting. Man går inte till ett möte för att fylla en stol. Man går inte till ett möte för att liksom få en gratis bulle och en kaffe. Utan du går till det mötet om du tror att det mötet faktiskt kan förändra din levnadssituation. Och det är det som jag tror att vi lyckades med. Vi fick människor att förstå att av att organisera sig och gå på våra möten, så förbättrade de sin levnadssituation. Både liksom för kanske barn och ungdomar i området genom de sociala aktiviteter som vi organiserade. Men också rent levnadsmässigt i att vi stoppade utförsäljningar, att vi stoppade ombildningar. Alltså den här kommunaliseringen av Bredfjällsgatan har ju verkligen inneburit en förbättring för människors levnadssituation på Bredfjällsgatan. Mm. Av att vi helt enkelt drev ut de här liksom privata slumvärdarna som låtit området förfalla. Som låtit lägenheterna hamna i en situation med liksom svart mögel och drag i fönster och så vidare. Och att vi då helt enkelt tvingade fram att bostadsbolaget tog över. Så att jag tror att det är ju liksom det viktigaste, att vi gav hyresgästerna en organisation som faktiskt förändrade deras levnadsförhållanden.
Alltså en fråga till. Vad är den historiska situationen som har lett till att det här är inte normen i Hyresgästföreningen? För att det här känns som det borde vara den självklara motivet till att organiseras i relation till bostadsfrågan.
Alltså man
i miljöprogrammet och
i andra stadsdelar. Hyresgästföreningen bildades ju under liksom revolutionsåret 1917. Det bildades av liksom arbetare som engagerade sig fackligt, som jobbade långa dagar och såg att man behövde en organisation för att även driva hyresfrågorna. Så att när Hyresgästföreningen bildades, då var det en kamporganisation. Det var liksom de mest radikala arbetarna som bildade föreningen. Det var liksom socialister och kommunister, syndikalister som satt i styrelserna. Och när Hyresgästföreningen sen växte fram som riksorganisation till exempel, så det är inget som man talar om idag, men de 13 första åren så leddes ju Hyresgästföreningen av Otto Grimlund, som var, han var kommunist, han satt i Komintern, alltså Kommunistiska Internationalen, i deras ledning. Och man drev helt enkelt hyresstrejker, blockader, massdemonstrationer. Man hade demonstrationer med liksom 5000 bara ett stenkast härifrån för att liksom protestera mot vräkningar och så vidare. Det är liksom Hyresgästföreningens verkliga historia. Sen så har det ju liksom successivt tagits över eller kidnappats av liksom socialdemokratin och blivit mer och mer en liksom socialdemokratisk lydorganisation. Och man började väldigt tidigt då med att utesluta kommunister. Man uteslöt väldigt många liksom ledande i föreningen. Och det här har vi sett skett i omgångar. Alltså det skedde mot SKP, alltså nuvarande Vänsterpartiets medlemmar historiskt. Under 70-talet så skedde det mot alltså KPMLRs medlemmar. Och nu då så... så har det skett mot Rättvisepartiet Socialisternas medlemmar då. Så att liksom det går på något sätt i Hyresgästföreningens historia att socialdemokratins enda chans att behålla makten det är genom uteslutningar, inte politisk debatt och låta medlemmarna bestämma. Så jag tror att om man säger Hyresgästföreningens politiska urartning kommer i den process som har inneburit socialdemokratins förborgerligande. Alltså när Socialdemokraterna gått från att ha varit ett arbetarparti som företrätt liksom vanligt folk, arbetare, löntagare till att bli ett parti för makt, så har också fackföreningsrörelsen förändrats och hyresgäströrelsen förändrats i det här förborgerligandet. Och det kan vi se liksom i olika aspekter. Jag menar dels på att det blir mer och mer en tjänsteorganisation. Det ska vara liksom tjänstepersoner som gör saker och inte rörelsen. Men vi ser också det i de här privilegierna, höga löner, arvoden i toppen. Där man skapar liksom en klick i toppen som lever ett helt annat liv än de liksom hyresgäster som man säger sig företräda.
Det är väldigt intressant det där, för att man har ju inte haft uppfattningen om att den här borgerligiseringen av Socialdemokraterna har pågått under en så lång tid, men att de haft de här intressena att utesluta kommunister och socialister redan under hela Hyresgästföreningens historia. Det berättar ju en annan historia om hur Socialdemokraterna alltid varit maktgiriga idioter. Förlåt. Men allt det här du berättar, alltså det är som att höra ett eko på min egen berättelse om min egen förening som jag engagerade mig väldigt aktivt i. Och då var det exakt det här problemet som du belyser, att det här var en kvinnoorganisation där vissa medlemmar vill kämpa aktivt för att i praktiken förändra verkligheten för kvinnor, till exempel driva skyddade boenden och så vidare. Så har vi folk i ledningen som ville ta ut så höga löner som möjligt och driva kvinnofrågor, opinionsfrågor, inte faktiskt driva några skyddade boenden eller göra någon aktiv förändring för kvinnor, utan ja, skriva lite artiklar, ha en snygg hemsida och få pengar från staten och kommunen på det sättet liksom. Och då skedde ju en kupp inom min egen förening där jag och andra blev uteslutna ur föreningen också. Än idag så är det ju då en helt tandlös organisation som inte gör någon typ av förändring, där de fortfarande liksom tar ut sina egna höga löner. Och det var ju till och med att revisorn i organisationen ifrågasatte löneuttagen och så vidare. Men den revisorn blev också utesluten ur föreningen. Så att ja, det är ju ett problem på ett sätt när det är en medlemsdriven, för ideella föreningar drivs ju av medlemmarna. Det är ju medlemmarna som röstar och så vidare. Ja, har ledningen tillräckligt mycket makt så kan de ju påverka medlemmarna också till att vara för de här uteslutningarna så att säga. Och då finns det inte så mycket man kan göra emot det.
Men hur funkar det? Alltså, om vi tar det till en ideologisk diskussion här. För det som du berättar och Kristoffer, ni verkar vara brors i det. Alltså, att bli kuppad av människor som tar makten i antal i en öppen förening för att sedan liksom sätta sig på resurserna och krossa motstånd. Hur fungerar det i en demokratisk förening där alla ska få delta? Och vilka ideologiska grunder vilar den på? För du har blivit anklagad väldigt mycket för att vara kommunist. Och att det är det som kommer vara förfallet för hyresgästföreningen. Men vi ser ju helt uppenbart att det är andra krafter som spelar in som folk är helt onöjda med. Kan vi ta det samtalet här?
Ja, absolut. Och alltså det, om man ser då till... jag menar att jag blev vald till regionordförande fanns det ju ett motstånd redan från början. Alltså när det stod klart att jag kandiderade till regionposten så... höga tjänstemän gav sig in i liksom diskussionerna med ombud. Den dåvarande förbundschefen i Stockholm liksom ringer upp till ombud i Göteborg och försöker liksom, jag menar, tala dem till rätta att man inte kan rösta på mig för att jag är alldeles för radikal och så vidare. Men vad som var uppenbart, det var ju att den här liksom förändringen som jag på något sätt stod för fanns det en vilja till från medlemmarna. Jag valdes med 60% av rösterna. Det var rekordmånga nomineringar till mig som regionordförande. Det var liksom både från privatpersoner men också från lokala föreningar och föreningar. Alltså aldrig i Hyresgästföreningens historia har så många nomineringar kommit in till en regionordförande. Så det fanns ju ett sug i rörelsen för de här förändringarna. Och vi hade ju, jag menar, jag blev ändå vald som regionordförande på meriter från Angered och Hammarkullen av bostadspolitisk kamp. Och var ju hela tiden öppen. Och då liksom försökte man ju prata om att jag var medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. Jag var revolutionär socialist, jag var trotskist och så vidare. Och de som har röstat på mig, de säger bara, ja, vi vet. För att jag har alltid varit öppen med mitt liksom politiska engagemang. Jag har alltid varit öppen med var jag står. Så att det bet ju inte. Att skrämma för ett kommunistspöke till en medlemsorganisation där det var det de eftersökte funkade ju inte. Och då så har man ju istället då försökt liksom att på alla andra sätt motverka liksom, det arbete som vi genomförde och så vidare. Och det är klart att jag har ideologiska intressen, motståndet mot, om man säger, både min roll som ordförande eller när jag kandiderade, att det var ju en rädsla från socialdemokratin att mina idéer eller våra idéer skulle få gehör, vilket de också fick.
Och det är det som är så provocerande, det är att de har den här inneboende rädslan för att kommunistiska ideal eller idéer ska få gehör, och så får de det, och så är det i praktiken positiva saker och saker som gör att organisationen växer. Men de kan inte skilja på rädslan för en tanke om vad den här ideologin kommer innebära. För de har en helt inpräntad uppfattning om så här är det, att det ska vara någon slags, jag vet inte. De har väl en uppfattning att det är någon form av diktatur, fascist, rädsla. Jag vet inte att det är sådana tankar de tänker, eller?
Men man kan ju säga också att alltså det som var våran styrka, det är att vi också kunde Hyresgästföreningens historia. Så att jag gick ju aldrig ut och sa liksom, vad mitt parti tycker eller liksom vad jag står ideologiskt. Utan när jag ville föra fram samhällskritiken och behovet av ett nytt samhälle, då gick jag tillbaka till Hyresgästföreningens egna skrifter från deras pionjärår och pekade på att när Hyresgästföreningen bildades, då trodde man på ett socialistiskt samhällsbygge. Och sen citerade jag Hyresgästföreningens medlemsböcker. Och då kunde man ju inte heller liksom använda det emot mig. Och jag menar, jag pratade aldrig partipolitik i Hyresgästföreningen. Däremot så var det ju alltid så att det var andra som pratade partipolitik. Alltså antingen min partipolitik eller liksom den socialdemokratiska. Och det blir ju det som blir liksom provocerande när man försöker använda då det här i min uteslutning till exempel, så hänvisar man ju väldigt mycket till mitt partiengagemang, trots att man då säger att det inte var liksom politiskt. Men att jag uteslöts var ju från liksom första början till slut en politisk handling. Och vi vet också att Marie Linder, som är förbundsordförande i Hyresgästföreningen, hade möten och överläggningar med Stefan Löfven innan beslutet fattades. Så att det här har ju gått liksom hela vägen genom den liksom socialdemokratiska partiapparaten ända upp på liksom regeringsnivå. Och då kan man ju ställa så här frågan, hur kommer det här sig? Jo, det är för att frågan om marknadshyra är så avgörande idag att det faktiskt skulle kunna leda till regeringens fall. Och det skrev ju till och med Expressen. I och med att jag stängdes av som regionordförande, så skrev ju Expressen att det var uppenbart liksom att det handlade om marknadshyra och den här punkt 44 då, som skulle kunna få regeringens fall.
Alltså, jag vill bara ett förtydligande här till alla lyssnare som lyssnar på tredje rummet. Vad är marknadshyra? För det finns ju någon sorts generell förvirring. Alltså, marknadshyra, det är bara ett begrepp som slänger sig, men vad innebär det i praktiken?
Man kan ju säga att idag så förhandlas våra hyror mellan två parter. Alltså, å ena sidan fastighetsägarna, dels allmännyttan och dels de privata då. Och på andra sidan Hyresgästföreningen. Och här så sätts då hyresnivåerna utifrån de förhandlingarna. Så det vill säga att man kan inte från fastighetsägarnas sida bara sätta vilken hyra man vill. Men i det här förslaget då, som ligger som en av grundstenarna i januariavtalet med fri hyressättning, det innebär då att det blir fastighetsägarna som får bestämma hyran. Och då kommer de att bestämma den utifrån vad människor, som de kallar det då, är beredda att betala. Och då har man gjort undersökningar. Det finns en ny Ramböll-rapport som släpptes för bara två veckor sedan eller en vecka sedan. Och där så kan man se att här i Göteborg så kommer hyrorna öka med 51%. Det kommer alltså bli en genomsnittlig trea kommer liksom att kosta 12-13 tusen kronor.
Som är redan en verklighet innan marknadshyror här. 30 kraft till exempel i Frölunda, nybyggda lägenheter, 61 kvadratmeter kostar mellan 11 och 12 tusen i månadshyran. Dessutom man vet också att kommunala bolag ska marknadsanpassas, de ska drivas enligt marknaden, så det innebär om marknaden generellt höjer sina priser, det kommer att påverka även hyresrätter som tillhör kommunala bolag.
Ja, ja, och man kan ju säga att liksom, alltså bostadspolitiken de senaste 20-30 åren har ju liksom på punkt efter punkt hela tiden inneburit en minskad makt och minskad inflytande från hyresgästerna och mer makt och mer inflytande till fastighetsägarna. Men också att liksom såna här grundläggande frågor som man då, vad ska man säga, historiskt skulle kalla svenska modellen och så vidare, nu håller på liksom att urholkas. Så och där kan man ju säga att när det kommer till bostadssektorn så är det väl liksom den liksom största kontrarevolutionen på liksom kontrareformer, på, jag menar, privatiseringar, utförsäljningar, ombildningar, renovräkningar. Och nu då, som blir liksom spiken i kistan på det som en gång var en social bostadspolitik, marknadshyra, om vi inte lyckas stoppa det här.
Det är ju ett genomgående tema i den här podden där vi pratar om den falska svenska självbilden, att man lever kvar på det här minnet av det svenska välfärdssamhället och den svenska modellen. Liksom. Men
när vi ändå har nämnt den svenska modellen, så kan man säga att det finns mycket som vi idag såklart måste försvara i det vi känner som den svenska modellen. Samtidigt så måste man också lyfta att den svenska modellen innebär ju också att det var liksom ett klassamarbete, eller vad man ska säga. Alltså, det var ju ett sätt att köpa lugn på arbetsmarknaden. Det var ett sätt att köpa lugn på hyresmarknaden och så vidare. Medan jag hade ju hellre sett att man gick ännu mer på offensiven. Liksom att det är liksom arbetarna och fackföreningarna som borde ha makten, och det är hyresgästerna och de boende som borde ha makten. Så att liksom den svenska modellen var ju också ett sätt liksom att rädda kapitalismen, kan man säga också. Men i förhållande till hur samhället ser ut idag, så måste man ju försvara de här liksom delarna som ändå har inneburit vissa förbättringar, även om de förbättringarna hade kunnat vara mycket, mycket bättre om man hade organiserat det på annat sätt.
Du, nu när du talade utifrån din erfarenhet och Hyresgästföreningens historia, och det samma med Nina, José och jag har haft också liknande erfarenheter i andra rum. Det känns som väldigt länge det har funnits en kulturell projekt om att apolitisera samhället. Och med apolitisering då menar jag liksom att lägga en högerliberal agenda som mitten. Och man har lyckats med den kulturella skiftet, och därav susarna eller socialdemokrati behöver inte längre köpa lugnt, för att vi har en total liksom civilsamhälle som är apolitiserade och passiviserade, och för att vi har en politisk hegemoni som upplever sig som allmäktiga. På vilket sätt kan vi motverka den utvecklingen, och på vilket sätt kan man skapa en större medvetenhet kring behovet att organisera sig?
Jag tror liksom att det är just genom de egna exemplen och de egna erfarenheterna som det kan växa fram. Alltså alla de som liksom fyllde matsalen i Rannebergen i ett stormöte för att stoppa utförsäljningen. De kommer ju bära med sig erfarenheter av att det som faktiskt räddade deras hem var att de gick samman och kämpade tillsammans. Och detsamma, de som stoppade ombildningar i Sandeslätt, eller de som var med och tvingade fram kommunaliseringen på Bredfjällsgatan, eller för den delen när vi stoppade vräkningen nu i början av pandemin av den här äldre kvinnan Agnes i Majorna, som skulle vräkas för att man ville göra om hennes hem till ett sånt här liksom hotell, liksom hotellägenheter, och skulle vräka henne. Så var det också liksom kamp och protester och mobilisering som stoppade det här, och de erfarenheterna av de som är med kommer ju liksom att öka medvetenheten hos folk. Men det råder ju någon slags allmän apati i samhället i stort hos de som inte deltar i de här konkreta striderna. Och där så tror jag liksom att det är bara liksom stora rörelser som kommer att förändra den medvetenheten. Och jag tror att det byggs upp en enorm ilska i samhället idag på liksom alla möjliga plan. Alltså socialt, ekonomiskt och så vidare. Och jag tror inte att vi vet vilken fråga som kommer att bli den här liksom sprängkraften. Men liksom man kan säga att det bubblar ju på arbetsplatserna. Det bubblar i liksom bland ungdomar och så vidare. Och jag tror att vi vet inte vilken fråga som blir den här frågan som får människor att faktiskt säga ifrån och gå man ur huset. Men jag tror att det kommer och under en kanske inte alltför liksom avlägsen framtid. Sen är ju frågan då, hur kommer de här protesterna att te sig? För vi kan se att det finns en ilska och en desperation i förorterna, och där människor på något sätt liksom revolterar mot sin levnadssituation, men den blir på ett destruktivt sätt. Mm. Den blir liksom i gängbildning och bränder och skottlossningar och så vidare. Men den har liksom samma bakgrund som de som också liksom är frustrerade över sin situation på arbetsplatsen eller i liksom rasismen i utbildningen eller liksom.
Mm. Och det här liksom ekvationen blir svårt för mig. För att samtidigt som det bubblar och det finns en påtaglig oro som är också materiellt. Vi känner den i kroppen, vi känner den i form av ekonomisk stress i hemmet och de materiella förhållanden som präglar tillvaron då. Men samtidigt finns en medialt enorma krafter och resurser som investeras i att stigmatisera det politiska. Det är enormt stigmatiserade av politiskt. Det är enormt stigmatiserat att organisera sig idag. Och det där folk för att skydda sig också är tystare och tystare än någonsin, upplever jag i alla fall.
Ja, det finns ju en historielöshet, alltså, som också har att göra med att vad ska man säga, det långa liksom maktinnehav som socialdemokratin ändå hade och uppbyggt av välfärdsstaten i en situation under liksom en efterkrigsperiod då Sverige var relativt förskonat av liksom krigets effekter. Ekonomin gick liksom bra eftersom liksom hela Europa behövde liksom svenska råvaror, alltså järnmalm och skog och så vidare. Vilket gjorde att vi hade liksom en situation då alltså kapitalisterna kunde göra goda profiter samtidigt som arbetarna kunde få det bättre utan strid. Alltså där man helt enkelt byggde upp välfärdssamhället och människor kände att man fick det bättre och så vidare. Och då kom den här historielösheten i att man kanske inte behövde liksom strejka och protestera för förbättringarna, utan man liksom litade på något sätt till regeringen och man litade på socialdemokratin och man litade på det här arbetarpartiet att lösa det. Och då när vi nu har liksom 30 år av nyliberalism bakom oss, där liksom även socialdemokratin har anammat den här nyliberala idén och där reformer innebär kontrareformer, så är ändå på något sätt människors medvetenhet kvar i den här liksom, ja men regeringen fixade eller socialdemokratin fixade och så vidare, trots att liksom alla reformer som har kommit nästan under liksom 30 års tid har varit kontrareformer.
Jag tror det är till och med ännu värre att det finns den här aktiva icke-deltagande i politiken. Är, min tolkning är att det handlar inte endast om det du säger. Att det finns en tillit att regeringen och socialdemokrati kommer att skapa stabilitet. För mig är det snarare den här är en inform av subjektivitet som blir resultatet av de här 30 åren av neoliberal hegemoni då. Där även man har installerat en diskurs där man förflyttar det politiska till en moralisk agenda genom att radikalisera eller att tillskriva egenskaper av främmande fiender till en politisk motståndare, men även genom att upplösa kollektiva identiteter då. För att det här är det viktiga med föreningslivet bland annat, att den här förmågan att skapa någon form av gemenskap och gemenskaper, kollektiv identitet, är en grundförutsättning för det politiska, för en politisk projekt. Men vi ser samtidigt att man stigmatiserar även, inte endast av politiskt aktiv, men också att tillhöra någon form av gemenskap. Vi till exempel har ständigt stigmatiseringen av klasskampen, men också antirasismen genom att projicera epiteter som identitetspolitik. Det känns som all politik bygger på identiteter, för att det är själva sättet att mobilisera. Men det är den kommentar som jag ville göra. Med tanken är, Hyresgästföreningen, kan den bli en ny organisation? Finns det hopp för det? Kan det reformeras inifrån, eller lösningen ligger i en annan plats?
Jag tror att det finns två svar på den frågan. Jag tror att hyresgäster måste mobilisera sig utanför hyresgästföreningen, direkt i bostadsområdet, i liksom en direkt kamp som liksom i en direkt kamp i de frågor som är akuta för dem. Men jag tror också att man måste ta kampen inom hyresgästföreningen för att förändra föreningen. Och där man helt enkelt mobiliserar medlemsbasen i en sån förändring. Men huruvida man kommer att lyckas kommer bara handla om styrkeförhållanden. Alltså nu så gav man sig på västra Sverige eftersom det var en region av hela landet. Hade vi haft liksom liknande situationer i flera regioner samtidigt i landet, då hade det varit mycket svårare för förbundsstyrelsen att agera på det här sättet som man nu har gjort. Men jag tror att Hyresgästföreningen fortfarande är en viktig liksom organisation, och att de som är verksamma måste ta striden för att förändra den. Men för de som inte har förtroende längre för Hyresgästföreningen, och då de som blivit uteslutna eller står utanför eller så, de måste organisera sig på andra sätt och söka allianser med de som finns inne i Hyresgästföreningen, för frågorna är akuta. Alltså frågorna är liksom genomförs de här kontrareformerna så kommer det att vara en betydligt hårdare kamp än om vi liksom lyckas stoppa dem.
Apropå historia, har inte det funnits sådana allianser innan i olika länders kamp för frihet där man blir backstabbad av just de som har en liberal agenda eller en annan agenda med socialister? Det finns flera länder där de här allianserna har gjorts där det inte har gått så bra för socialister.
Alltså när jag menar med allianser, då menar jag inte liksom att man ska göra några allianser med ledningen eller lita på ledningen, utan jag menar liksom att bygga liksom allianser med gräsrötterna som vill kämpa och så. Däremot så har jag ju liksom inget liksom förtroende för att Hyresgästföreningens förbundsstyrelse kommer att göra någonting för att verkligen stoppa marknadshyra eller för att verkligen stoppa renovräkningar och så vidare, utan de fungerar ju som en lobbyorganisation. De plockar ut liksom 120 000 i månaden i lön. De har liksom stora pensions liksom sparanden och sen skriver de några plikttrogna debattartiklar. Men de som verkligen för kampen ute på liksom gator och torg och direkt ut i bostadsområdena, det är ju liksom de lokala hyresgästföreningarna, och det är de man måste nå.
Alltså, jag tänker på det här apropå historien och FYI, bara för att få in det till alla lyssnare. Till exempel som du sa, 8 timmars arbetsdag som jag läste, det kom ju från en vildstrejk i gruvorna i Norrland. Det är inte någonting regeringen har gett oss i en välfärdsstat. Det kom från en vildstrejk, alltså en otillåten strejk som varade ett tag och det blev en kapp. Men när det gäller då en organisation som utvecklades under välfärdstiden och den svenska modellen i efterkrigstiden, så tänker jag också att det fanns en dimension som oftast inte pratas om, och det var den här homogenitetstänket. Folk brukar oftast lämna det utanför för man tänker att nej, men Sverige tänkte internationellt, och jag håller inte med. Jag håller inte med att man tänkte internationellt. Må vara att man sjöng Internationalen, men när det kommer till dagens hyresgästföreningen så är ledningarna väldigt vita. De har väldigt homogena grupperingar. De har lämnat ut en hel generation icke-vita, och det har jag själv varit med om. I Hammarkullen var det en helt annan historia, för vi hade socialister och vi hade anarkister och vi hade också människor från alla delar av världen. Vi samarbetade på många sätt. Men när jag kom till Frölunda så var verkligheten en helt annan. Den var helt och hållet kontrollerad av den här vitheten som jag upplevde. Och det var n-ordet hit och n-ordet dit. Och det, de var helt oförskämda med hur de benämnde folk, vem de ville ha med i föreningen. Och jag har också upplevt att detta är något som följer längre upp. Och detta är ju sant för alla organisationer, universitetsledningarna, företagsledningar, regeringsmakten. Finns det inte en sådan grej som gör att det också skapar en stor barriär med den växande befolkningen hyresgäster som är icke-vita att få känna sig välkomna i hyresgästföreningen?
Ja, visst är det så. Det är därför som det nu har startat ett liksom MeToo-uppror inom hyresgästföreningen. Där, om man säger rasifierade och kvinnor avslöjar liksom rasism och sexism inom föreningen. Och det är ju vittnesmål som kommer både från förtroendevalda hyresgäster men också från personalgruppen. Vi har liksom vittnesmål som berättar om hur tjänstepersoner då med somalisk bakgrund möts av kollegor som hejlar åt dem på konferenser. Som gör narr av hur man gör vissa uttal, och det finns liksom massor med skräckexempel på hur utbredd rasismen är i hyresgästföreningen. Absolut. Och det var ju också ett av det motstånd som visade sig mot mig. Det var ju just för att vi öppnade upp. Alltså hyresgästföreningen fick en mycket bredare representativitet i våra områden, för att man fick människor med olika bakgrund. Och det var jättemånga som, när jag uteslöts, som valde att lämna sina uppdrag i någon form av protest, för att man sa att hyresgästföreningen var aldrig öppen för oss, utan vi hade alltid dörren stängd. Men när Kristoffer blev ordförande så öppnades dörren, möjligheterna öppnades och vi blev liksom en del av gemenskapen. Och man var helt enkelt rädd att liksom uteslutningen av mig skulle innebära att den dörren stängdes igen. Och jag tror att det är lite det som också återspeglar sig nu i det här MeToo-upproret som är inom hyresgästföreningen. Att människor på något sätt ser att det är nu vi måste liksom börja protestera, för att annars så har vi inga möjligheter att engagera oss längre. Och som sagt, man kan gå in på Facebook och läsa de här vittnesmålen. Alltså, den rasism och sexism som finns i inte bara högre upp inom hyresgästföreningen, utan även bland förtroendevalda som vill försvara sina positioner, den är liksom skrämmande.
Jag blev ändå orolig med tajmingen i relation till upproret och så vidare. Nu liksom 2 år innan valet och marknadshyror är i centrum då. Finns en risk att det här upproret egentligen också kommer användas för att splittra en rörelse? Enligt min mening så måste bli splittrad, men kanske inte innan valet, men det kommer att finnas tid för den kampen.
Man kan ju säga att de som initierat det här liksom upproret mot rasism och sexism i hyresgästföreningen, det är också de tydligaste kämparna mot marknadshyra. Det är de som tydligast vill driva frågorna mot renovräkning och så vidare. Medan de som representerar den andra sidan är ju de som representerar reaktionen, som gör att människor inte engagerar sig, som gör att många i miljonprogrammen inte liksom kan vinna förtroendeuppdrag och så vidare. Så på något sätt så måste den här kampen föras parallellt, för att får man inte bort de här rasistiska och sexistiska strukturerna så kommer det inte finnas någon rörelse att bygga. Så att jag tror att den måste ske parallellt. Och den liksom ledning som försöker förminska och liksom gömma undan de här stora problemen som finns måste avslöjas.
Ja, jag håller med dig helt att det är processen som måste ske parallellt. Just på grund av att det är ju strukturella problem med rasism och sexism, och det finns ju inga organisationer eller så som är fredade från det, förutom kanske mindre civilsamhällesorganisationer där man är en viss grupp, kategori av människor som representeras endast. Och det är det som är lite svårt med en så betydligt större organisation där intressefrågan inte är baserad på kön, ras, etnicitet eller så vidare, utan intressefrågan är ju bostads eller liksom hemmet. Och då blir det ju en betydligt större sammansättning, och då kommer ju de strukturer som vi ser i samhället, de kommer också finnas representerade inom organisationen. Så precis som vi måste motarbeta de här strukturerna på arbetsplatsen, i andra delar av livet, så måste vi också motarbeta det i civilsamhällesorganiseringen när det rör sådana kollektivistiska frågor helt enkelt.
Finns det någon chans för medlemmarna att på något sätt få Marie Linder och kompani avgå från hyresgästföreningen eller förändra logiken i själva organisationen? När jag gick in som i styrelsen i Sandesled, det var just på grund av att du hade mobiliserat denna kritik mot ledningen. På vilket sätt kan det förändras, eller medlemmarna kan förändra den verkligheten praktiskt?
Ja, man måste börja underifrån. Det är det, liksom engagera människor på liksom basnivån. Skola och utbilda människor i hur liksom de här valprocesserna går till, var man lägger förslagen, vilka som åker på stämman och så vidare. För det var ju någonting som jag märkte när jag blev regionordförande. Det var ju att på många ställen så varför en viss klick kunde behålla all makt, det var ju för att det fanns ingen kunskap i liksom organisationen om var fattas besluten, hur blir man vald till det forum där besluten fattas och så vidare. Utan man var så fokuserad på just de här liksom lokala frågorna. Så att vi började ju utbilda människor att vill du påverka, då måste du liksom kandidera till de här platserna. Du måste liksom bli delegat på ett fullmäktige, och det är fullmäktige som väljer regionstyrelse, och sen i fullmäktige väljer man liksom vilka som åker på stämman och så vidare och så vidare. Så att vi började utbilda rörelsen i hur besluten fattas och så vidare, och det tror jag är A och O. För att just nu så är det jättemånga bra aktivister och förtroendevalda som engagerar sig lokalt, men de kommer aldrig in i liksom maktens korridorer, för att de som har makten har inget intresse att dela med sig om den kunskapen, för att det skulle innebära att de själva kanske blir av med den platsen. Och just det här att vi fick ett fullmäktige med flera med invandrarbakgrund, med flera som var betydligt yngre än det genomsnitt som fanns, det skapade ju protester hos liksom framförallt äldre vita män. som har suttit och bestämt i alla år. Och har suttit på samma liksom stol sedan de liksom fick sitt första lägenhetskontrakt kanske. Och nu har varit pensionär i liksom flera år. Så att det är klart att de satt ju och liksom vaktade sina positioner. Och då blev det en reaktion mot att det kom in ungdomar. Det blev en reaktion att det kom in kvinnor. Det blev en reaktion mot att det kom in de med invandrarbakgrund och så vidare.
Alltså, när du snackar om att utbilda gräsrötterna, är inte det en grund inom trotskismen? I den idén som Trotsky vilade på, att utbildning och allmänbildning i gräsrötterna är viktig?
Alltså det bygger väl liksom på A och O i liksom hela arbetarrörelsens historia, kan man väl säga. Liksom att kunskap är makt. Vi behöver kunskap på våra arbetsplatser, vi behöver kunskap i våra bostadsområden, vi behöver kunskap i liksom utbildning och så vidare.
Jag tänkte bara lägga ut det där så att det är så till sagt. Det är en viktig detalj.
Ja, nej, men så det är en del av liksom hela liksom arbetarrörelsens historia, skulle jag säga.
Jag tänkte om jag får utmana det lite ideologiskt. Är inte det hela strukturen med att ha en ledning ett problematiskt struktur överhuvudtaget att ha? För att i alla fackföreningsrörelser, i alla organisationer där det finns en ledning som väljs utav folket, som blir väldigt varma i sin relation med näringslivet, har inte det alltid varit så att det blir ett problem när de blir för bra kompisar, de träffas för ofta och de gör under bordet överenskommelser? Så som hyresgästföreningen, som jag misstänker har. Alltså, ni kan säga vad ni vill till mig, men jag tror inte att de gör det här för att de tror att det är rätt. Jag tror de gör det här för att de tjänar någonting på det. Och att det de tjänar på är ju någonting de har i det tysta eller i det öppna blivit lovade av näringsliv. Varför skulle de annars vilja ha marknadslöner och marknadshyror eller tillåta det? Förstår du vad jag menar? Och då tänker jag på hur David Graeber har beskrivit Occupy Wall Street, hur de har beskrivit kritiken mot att ha en sån stor byråkratisk hierarki med ledningar. Varför inte platta till det mer anarkistiskt och att kunna hålla det mer ledarlöst och ha förtroende för att folk bara organiserar sig på det sättet genom assembléer och så?
Alltså, jag tror att ledarskap kommer alltid finnas. Frågan är om de väljs eller inte. Alla platta organisationer har ledare. Det är bara det att de har ingen kontroll i medlemsleden. Så att jag tror att det är jätteviktigt med ett ledarskap. Däremot så tror jag att de viktiga frågorna är att de som väljs till ett ledarskap inte ska ha några privilegier. Inte höga arvoden, leva som liksom de genomsnittliga arbetarna eller de genomsnittliga hyresgästerna och så vidare. Jag tror att alltså, problemet är liksom privilegierna som det medför, och att man då börjar se till egen intresset istället för det kollektiva intresset. Och, så därför tror jag att det är viktigt med val. Och att man liksom, när man väljs också kan avsättas, men att de som ska avsätta en, det är de man företräder och väljs av. Och där kan man ju säga, jag var engagerad i hyresgästföreningen i totalt 9 år. Jag förlorade inte ett enda val. Alltså, jag återvaldes till ordförande i Angered när förbundet hade stängt av mig. Jag återvaldes till Angered när tidningarna skrev liksom alla möjliga lögner som liksom fabricerats emot mig. Men jag återvaldes för att människor har sett vad jag har gjort. Man har liksom litat på det arbete som vi gjort och så vidare. Så att jag tror att man ska välja en ledning, men den ska kunna avsättas, men av de som har valt den. Och man ska leva utan privilegier och så vidare.
Men hur ser man till, ursäkta, jag bara en uppfull fråga där. Hur ser man till att en ledning inte får de privilegierna och inte ger dem till sig själv bara? För nej, det händer hela tiden.
Ja, precis. Och det är där som är problemet. Att man har en förening där man helt enkelt från ledningshåll lyckas inskansa sig ganska stora privilegier och höga löner och liksom avgångsvederlag och liksom stora pensioner och så vidare och så vidare. Och jag har ju drivit det på de 2 senaste stämmorna. Det är också därför som ögonen har riktats mot mig, att man måste bli av med mig. För att jag har på stämman i talarstolen drivit att vi kan inte ha en situation där vi har liksom förbundschef som tjänar över 100 000 i månaden, att vi har en förbundsordförande som tjänar över 100 000, att vi har regionchefer som tjänar liksom 90 000 och så vidare. Det är klart att de som sitter då på makt och privilegier, de vill inte höra det här. för att de sitter där för sin, liksom, sin egen plånbok så att säga. Medan som jag la 30 timmar i veckan ideell tid på mitt engagemang. Alltså jag har inte tjänat några pengar, jag har snarare förlorat pengar för att jag har gått ner i arbetstid för att kunna lägga mer tid på Hyresgästföreningen. Så att jag tror att genom att sänka de här liksom lönerna i toppen, det kommer att göra att vi får de bästa företrädarna, för då får du de som brinner för frågorna och inte de som vill ha liksom ett bra lönekonto.
Ja, men jag håller verkligen med dig. Alltså jag tror att det är en väldigt kapitalistisk och liberal idé som fått fotfäste att ledarskap ska förenas med privilegier. Det gör ju automatiskt att fel personer oftast lockas till de positionerna. Och det är ju falskt att påstå att det bara är det som skulle driva människor att vilja ta ansvar. För det är det ju inte liksom. Så att ja, håller helt med liksom. Mm. Sen så tänker jag också någonting som också är extremt alarmerande med marknadshyrorna är ju kombinationen med att det inte heller byggs några nya hyresrätter. Mm. Så att priserna kommer ju bara öka ännu mer, eftersom den processen, det tar ju väldigt lång tid för att planera sådana projekt och planera liksom bostadsbyggen i Göteborg. Och det är ju i princip obefintligt liksom. Mm. Så att kombinera det med att införa marknadshyror kommer ju bara leda till kortsiktigt och långsiktigt enorma problem för staden.
Ja, det kommer ju alltså, samtidigt som vi då, om man ser till, om man ser den här utvecklingen vi ser nu och med januariavtalet och så vidare, då får vi liksom sämre liksom ställning på arbetsplatsen. Alltså det är liksom en uppluckring av LAS, lagen om anställningsskydd. Man har liksom begränsat strejkrätten. Vi får mer otrygga jobb. Man har de här låga ingångslönerna på, jag menar, man talar om ungdomslöner och om liksom lägre löner för de som är nya på arbetsmarknaden, flyktingar och invandrare. Så att vi ska liksom, vi ska tjäna mindre, vi ska vara osäkrare på arbetsplatsen, men vi ska betala mer i hyra och vi ska betala mer för vårt boende. Och det här kommer ju innebära att trångboddheten ökar. Människor kommer att vara tvungna att tränga ihop sig för att ha råd att bo. Man kanske bor i en mindre lägenhet med en större familj, eller man bor kanske två familjer i en lägenhet. Alltså köpkraften kommer att försämras, och kommer det här att införas så tror jag att alltså den sociala situationen i framförallt våra miljonprogram kommer att betalas av flera generationer framåt med ökad liksom utslagning, ökad kriminalitet och allt vad vi har sett det innebär i liksom våran stad med skottlossningar, gängbildning och så vidare. Alltså genomförs januariavtalet under den här liksom regeringsperioden, så har vi flera generationer som kommer att få betala dyrt.
Något som man också osynliggör är ju att marknaden är djupt rasistisk i princip. Dels så handlar det om att det blir ökad segregering. Hyrorna kommer ju öka centralt, vilket gör att fattiga människor som oftast är av utländsk härkomst eller nyanlända och så vidare har ju absolut inte råd. Sen att man också värderar arbetskraften. Marknaden har ju värderat att utlänningar och unga, de är värderade mindre på arbetsmarknaden helt enkelt. Deras löner, det är därför man vill sänka deras ingångslöner. För att man har värderat det, alltså marknaden som är objektiv har tydligen värderat deras arbetskraft som mindre värd. Liksom. Det är därför de inte får jobb och det ska bli lättare för dem att komma in på arbetsmarknaden. Jag förstår inte varför man skulle acceptera de här principerna. Och det är provocerande att man osynliggör de rasistiska strukturerna som marknadslogiken innebär helt enkelt. Att man uppmanar till att acceptera då att invandrare och unga till exempel och ska ha en lägre ingångslön och att hyrorna i staden där det bor många vita ska vara högre i princip.
I det cementerar ju samhällsklasser. Jag tänker den här primitiva ackumulationen som möjliggjordes med kolonialismen är bidragande till, eller det är den som var själva kärnan i det kapitalistiska systemet. Och den jävligt stor problem, det som oroar mig är att den här jävligt stora problem som vi pratar om, att den känslan att det är något akut, jag kan inte känna den i vardagslivet bland de människorna och de rum där jag rör mig i arbetsplatsen, i stadsdelen. Det är som att folk fattar inte hur akut är denna situation, för att menar, det som du pratade som är ett faktum som redan händer nu innan det här innan denna reformen har liksom på något sätt förverkligas. Skillnaden mellan 3000 eller 4000 kronor som kan vara en skillnaden som kan vara marginalen som kan försvinna när hyrorna blir dyrare, är skillnaden mellan att vara fattig och leva i misär nästan i stort sett. Och det är också skillnaden mellan att vara en någorlunda fungerande medelklassfamilj och börja leva i ekonomisk stress.
Vi vet redan idag liksom hur våra grannar liksom vänder på varenda krona för att liksom ha råd att köpa mjölk. Och så kan vi ha liksom en reform som innebär att hyrorna ökar med liksom 6 000 kronor. Och vad det kommer att göra med samhället går ju bara att spekulera i. Men det är ju inte svårt att förstå att det kommer att innebära ökade klyftor, större utslagning och liksom en liksom rad olika liksom problem som det här följer. Jag vet inte om ni har hört Karwan Farais radiodokumentär Ungangs.
Nej, faktiskt inte.
Där intervjuar han ju bland annat några unga drogförsäljare. En kille, han är 15 år och säljer droger. Och han ställer då frågan varför han började sälja droger. Och han sa, jag måste hjälpa mamma med hyran. Alltså det handlar inte om den här bilden som sprids i media om att det är ungdomar som vill ha dyra klockor och liksom dyra märkeskläder. Utan här var det en kille som såg att hans mamma hade inte råd med hyran. Och han började sälja droger för att hjälpa till hemma.
Mm. Ja, på något sätt den fråga som jag förknippade med väldigt stor sorg. Jag fick ju uppleva till exempel den ekonomiska krisen i slutet av 90-talet och början av 2000-talet i Argentina och just boknade, du vet, en dag i fattigdom. Jag fick uppleva klasskamrater som hoppade av skolan för att de inte hade kläder, skor för att ta sig varje dag, och de skämdes, du vet, att gå med trossiga skor och utan jackan till skolan. Och du vet också den här erfarenheten att få liksom migrera. Och det är något som känns, du vet, den verklighet som man rymder ifrån, du vet. Och den verklighet som inte känns avlägsen längre för många i Sverige. Och för mig ändå, den svenska modellen, det var någonting som jag såg med väldigt stor optimism. Och så det på något sätt, det krossar mitt hjärta att säga att vi rör oss mot den situationen, i alla fall för många. Många rör sig mot den situationen i ett så litet och lätt administrerat land som Sverige. Jag vill bara droppa fakta innan vi går vidare. 2015, Statistiska centralbyrån gjorde en kartläggning på uppdrag av public service av SVT. Och tänk, det här var 2015. Redan då, de högst inkomsttagare i Sverige fick 20 gånger mer av statskassan än de med lägst inkomst. Och det här, alltså, den här kartläggningen gjordes endast i relation till ränteavdrag då. Så de menade att den rikaste delen i samhället fick flera bidrag, om vi ska säga det i ett annat språk. Fick flera bidrag än de som är mest behövande. Och det är ränteavdrag, tänk om du liksom lägger till andra förmåner som rutavdrag och så vidare, som vi vet att det är oftast medelklass och överklass som nyttjar den typen av förmåner. Så vi har skapat en omvänd välfärd, vet, där man slussar vidare, omdistribuerar liksom statskassan, pengarna från statskassan till de som har högst inkomst. Hur kan man vända om den situationen? Nina?
Jag skulle bara säga, inte för att jag håller med om det här, men ett motargument som ofta drivs då, där man motiverar, inom citattecken, att de här får avdrag, är ju att de bidrar mer. De bidrar också ekonomiskt till samhället och så vidare. Att på något sätt rättfärdiga det deras möjlighet till avdrag, så att säga. Vilket jag tycker är helt absurt. För det handlar ju om att välfärden ska ju finnas till för de som har ett behov. Inte för att liksom
Men det där eviga, de skapar ju jobb. De skapar jobb. De rika skapar jobb. Och men vem är det som arbetar? Alltså vem är det, det är bara för att göra sina badrum finare. De här rot och sånt. Det är ju bidrag för rika.
Snälla, det finns ju asylsökande som jobbar här i 5 års tid och betalar skatt i Sverige och sen blir de utvisade. Får de utnyttja den skatten? Får de tillbaka den skatten? Nej, det får de inte.
Mm. Och sen för att koppla den tillbaka till bostadskampen och bostadspolitiken, de som bor i hyresrätter de har inte tillgång till de här förmåner och bidragssystemet som kostar så mycket. Vad tänker du kring framtiden i bostadspolitiken och hur hade man kunnat driva en bättre bostadspolitik då?
Alltså framförallt så behöver vi ju, jag tror att det enda som kan ändra situationen är att bygga massiva rörelser. Alltså vi måste skapa ett uppror bland hyresgäster, bland liksom arbetare ute i miljonprogrammen, i hyreslängorna. Liksom, och jag menar den kraften som finns i husen måste helt enkelt sättas i rörelse. Jag tror att det är det som är lösningen. Och då måste man driva krav på en social bostadspolitik. Alltså att bostadspolitiken, man måste liksom ha ingången att vi måste bygga bort bostadsbristen. Vi vet att det går. Man byggde miljonprogrammet för att bygga bort bostadsbristen. Allting som saknas är liksom politisk vilja och politiska beslut. Men den sociala bostadspolitiken måste också innefatta liksom att vi behöver bra bostäder till rimliga hyror. Alltså man måste ha råd att bo i de här lägenheterna. De ska inte vara hälsofarliga som vissa liksom, framförallt liksom såna här privata slumvärdar har. Men sen så tycker jag att bostadspolitiken skulle kunna liksom ta ett mycket större samhällsansvar än vad man tar idag. Ta till exempel den liksom höga ungdomsarbetslösheten i liksom våra ytterområden eller våra förorter. Där, jag menar, vi behöver bygga bostäder. Ungdomar behöver jobb eller praktikplatser. Varför inte låta de arbetslösa ungdomarna i våra miljonprogram få en utbildning som lärlingar medans man bygger sitt eget område? Och när man har liksom färdigställt lägenheterna, får ett liksom lägenhetskontrakt, då har du fått en utbildning, du har möjligheter till jobb och du har en bostad. Alltså det här är fullt möjligt om man hade en politisk vilja. Så att jag tror att när vi pratar om en social bostadspolitik så måste vi börja se bostaden eller bostadspolitiken ur ett bredare perspektiv. Och att man kan ta ett mycket större socialt ansvar och så vidare. Och för att det ska vara möjligt så behöver vi behöver en stark allmännytta. Vi måste ta bort det privata vinstintresset och så vidare.
Men tror du vi behöver ett bostadsdepartement igen? Eller hur tror du vi bäst kommer åt problemet med att göra bostaden till en rättighet snarare än en lyxvara?
Alltså vad vi framförallt behöver, det är ju partier som har en ideologisk inriktning på att bostaden är en mänsklig rättighet och att vi behöver ett starkt välfärdssamhälle där människor kan känna trygghet och framtidstro. Det är det vi behöver. Jag tror att hur många liksom departement eller vad du än skapar så kommer det inte betyda något ifall vi har politiker som ser vinstintresset som det primära. Utan vi behöver partier och organisationer som har en vision om att bygga framtiden långsiktigt.
Håller med.
Och det engagerar du dig i då?
Och det engagerar jag mig i, absolut.
Sen har vi ju bara ett parti i riksdagen som man skulle säga som driver den frågan som vi lyft tidigare. Men det förhindrar ju inte att andra partier kan jobba för den här frågan lokalt.
Nej, och framförallt så behöver vi ju... Jag skulle vilja säga att vad vi behöver, om man ska ha lite strategidiskussioner nu också, så jag tror att vad vi behöver är liksom en reorganisering av vänstern och arbetarrörelsen där jag tror att det måste växa fram en ny vänster eller en ny, liksom, ny arbetarrörelse som enar den liksom befintliga vänstern, och då menar jag i ett brett perspektiv, allt ifrån liksom de mindre socialistiska kommunistiska partierna till Vänsterpartiet, och att man helt enkelt bygger liksom en gemensam front för att förändra det här samhället i grunden. Det tror jag att vi behöver.
Mm. Och parallellt där så får vi jobba med rasismen och sexismen inom dem.
Du vet, innan alltså, vi måste avrunda snart för att vi har pratat i över en timme. Det finns ändå en fråga som är otroligt viktig i den lokala kontexten i Göteborg, och det är Agenda 2025, som det är ett stort antal miljarder som kommer att investeras i de områden som polisen klassar som utsatta områden då. Och de här miljarderna tillhör oss alla. Det är inte så vi pratar om en gåva som kommer från himlen, men det är pengar som vi har tillgång, som vi har rätt till på grund av att det är pengar som genereras genom skatter. Liksom. Vad har du för förväntningar kring den här Agenda 2025? Det finns många röster som är kritiska att det inte funnits någon form av transparens och dialog med varken med de boende som jag menar, det jag tror på, det är de som är experter även sitt eget tillvaro, och det har inte funnits heller någon dialog med det civila samhället, snarare en tendens till att utesluta och demonisera dem.
Jag vet inte exakt hur det formuleras där och så, men alltså jag upplever, om vi ser till Göteborg, så upplever jag en väldigt stor oro över hur man från framtiden då, alltså AB Framtiden, just nu tacklar de här frågorna. Där den här ökända Gårdstensmodellen nu ska liksom vara modellen för alla områden. Och Gårdstensmodellen handlar ju om repression. Det handlar liksom om driva bort de oönskade, liksom hårdare tag. Man använder sig nästan av polisiära metoder från själva Gårdstensbostäder. Man går in i människors hem och kollar legitimationer. Du kan riskera att bli av med lägenhetskontraktet ifall liksom, det befinner sig människor i lägenheten när inte kontraktsinnehavaren är där.
Ja, vilket är kriminaliserat sedan 2018. Det vi pratade idag tidigare, den här folkbokföringslagen då, som Hem och Hyra kartlade och visade att 128 åtal som väcktes, 50 handlade om personer som är i en situation av hemlöshet.
Mm. Och den här Gårdstensmodellen nu liksom, den börjar implementeras i liksom i Bergsjön och i Biskopsgården och i Hammarkullen och Hjällbo och så vidare. Och jag ser en fara nu liksom att vad vi har framför oss är liksom en gentrifieringsprocess där man helt enkelt vill trycka ut liksom dagens miljonprogramsinvånare ännu längre ut i periferin, där framtidens Hjällbo är ju ett sånt liksom typexempel på, de har liksom alla ABC för liksom gentrifiering. Man bygger bostadsrätter som är betydligt dyrare för att få in en annan typ av befolkning. Man vill sälja ut och ombilda delar av Hjällbo som kommer också innebära vad ska man säga, mer resursstarka. Man bygger om torgcentrumet där liksom den lokala handeln kommer att liksom trängas undan av stora kedjor och så vidare.
Mm, Ica Quantum kommer till Hammarkullen torg till exempel. Mm,
alltså, det blir liksom alla de här liksom, vad ska man säga, varningstecknen som vi har sett runt om i Europa är nu i vad ska man säga, startgroparna i Hjällbo, eller de har kommit ganska långt faktiskt i den här processen. Och det riskerar att på sikt tränga undan den nuvarande befolkningen till förmån för en ny befolkning. Så man driver en bostadspolitik som inte utgår från den befolkningen man har, utan man driver en bostadspolitik utifrån den befolkningen man vill ha. Och vi vet att Hjällbo, det är liksom ingången till Angered. Så efter Hjällbo, det är Hammarkullen och sen går man vidare. Vi har sett det redan i Gamlestan. Gamlestan är redan gentrifierad. Efter Gamlestan så blev det Kviberg och man kommer nu närmare Kortedala, Bergsjön och så vidare. Så det är liksom en väldigt allvarlig situation som vi ser. Och när man då liksom pratar om vad som behövs i det som då polisen kallar liksom särskilt utsatta områden och så vidare, så handlar det ju alltid om repression. Alltså det handlar om kameraövervakning, det handlar om liksom hårdare tag, det handlar om mer polis och så vidare. Medan man inte diskuterar om det som verkligen behövs, som är liksom satsningar på utbildning, mindre klasser, mer liksom förebyggande verksamhet, mera fritidsgårdar, fritidsledare, samlingsplatser, föreningsliv. Utan snarare så är det så att samtidigt som man gör de här liksom förändringarna i området så angriper man föreningslivet. Man tar bort föreningslivets möteslokaler, man försvårar deras möjlighet att söka bidrag, man liksom stoppar bidrag till många föreningar och så vidare. Så att, och varför man angriper föreningarna i det här, det är för att man vet att föreningarna är ju en grund till mobilisering för att göra motstånd.
Och det är förmodligen de enda som kan skapa någon form av motoffentlighet också, med tanken på övrig offentligheten så hårt kontrollera tankesmedjor och, som finansieras av svensk näringslivet och den andra socialdemokratin genom public service. Till exempel, det här är intressant ändå att säga. Förmodligen det här har hänt i de flesta stadsdelar, men det jag vet är just i relation till Hammarkullen, för att jag var boende där och hade fritiden engagerat mig i frågan. Framtiden anlitade en tankesmedja som är Tryggare Sverige. En tankesmedja som är ideologiskt lagt och som finansieras av privat näringslivet, för att utreda tryggheten i stadsdelar, vilket leder till bevakningskameror. Det vi kan säga är att kommunala bolag som ska representera våra intressen, och det här borde vara olagligt, att den offentliga administrationen ska prioritera privat intresse framför de offentliga intressen. Det är en motsägelse i sig. De anlitade, såklart det leder till bevakningskameror som ska driftas av privata bolag, som ska underhållas av privata bolag, som ska artikuleras tillsammans med privata säkerhetsvakter. Så det känns som hela den här Agenda 2025 är ett sätt att slussa vidare så stor procent av dessa miljarder till privat entreprenad på något sätt. På vilket sätt kan vi motverka eller på något sätt rikta om den här agendan? För att det handlar om stor pengar som skulle kunna ge enorm nytta och förändra vardagslivet för många boende i miljonprogrammet.
Jag känner ju nästan att jag återupprepar mig själv hela tiden, men alltså jag återkommer till social mobilisering. Det är liksom, ingenting kommer att förändras uppifrån, för att de delar inte våra levnadsvillkor, utan vi måste mobilisera oss i våra lokalsamhällen. Vi måste organisera oss lokalt där vi bor och där vi verkar. Jag tror att nu har det liksom, man har kunnat göra väldigt mycket från liksom företagens håll eller från liksom politikernas håll, och det utan motstånd under den här liksom coronapandemin. Och vi har nu sett liksom 1,5 år av liksom ganska stort lugn i förhållande till just mobilisering. Men där så tror jag att nu när vaccinationerna kommer igång, människor börjar liksom våga sig ut på ett helt annat sätt, så tror jag att den här sociala mobiliseringen kommer att starta. Och den måste starta. Alltså, jag vet inte om ni har hört uttrycket om trygga trappan. Trygga trappan, det är ett samarbete som nu har varit i Malmö mellan bostadsbolag, polisen och kommunen. Och nu så börjar den typen av intresse även leta sig in till Göteborg. Och vad det handlar om är att man kriminaliserar ungdomar i våra områden. Där man, om du vistas i ett trapphus där du inte bor, så har du möjligheten att få en prick och böter för att vistas där. Och om du gör det här upprepade tillfällen så riskerar du att bli av med lägenhetskontraktet. Och det här är alltså, vad man gör är att man kriminaliserar ungdomar i grupp. Man kriminaliserar de som inte har en mötesplats. Och man kriminaliserar de som kanske framförallt har stora familjer. För att alltså, har du en stor familj och du kan inte liksom vara hemma med dina kompisar, så rör du dig ute. Men på torgen har de satt upp såna här ljudskrämmor. Ni har säkert läst om de här liksom ljudvågorna som ska liksom göra att man inte klarar av att stå på torgen, för att det är liksom påfrestande. De lokala fritidsgårdarna är stängda, föreningslokalerna är stängda. det som liksom återfinns i trapphusen, och då så ska du liksom riskera att kriminaliseras för att du vistas i en trappuppgång där du inte bor. Och det här måste det bli en reaktion mot. Det måste bli en reaktion mot det i Malmö, men det måste också bli en reaktion mot det ifall det börjar komma hit till Göteborg.
Det som är så fruktansvärt provocerande med det här är att vi upplever det som att det måste finnas ett ont uppsåt, ett annat intresse bakom att införa sådana här typer av repressalier och åtgärder. Men det är så himla många som tänker att nej, det här är det enda sättet att förändra någonting. Alltså, de lyckas ändå på något sätt driva agendan av att det här görs i ett gott syfte. Och på riktigt, det finns ju folk som jag tror är övertygade om att det här kan fungera. Att det här kan liksom göra förändring. Inte för de här människorna, men för det här området i stort. Vi har liksom ett annat exempel är ju det här med e-bolagen. Där man vill försöka förhindra att nyanlända bosätter sig i, inom citattecken, utsatta områden då. Och om de skulle välja att hitta sitt eget boende och bosätta sig i ett sånt här utsatt område, då får de indraget sin finansiering. Och Centern säger ju att det här är ett jättebra sätt att motverka segregation. Precis som Moderaterna lyfter att det här är ett bra sätt att få bort ungdomarna från gatorna. Men man, det är ju som att man försöker liksom man bearbetar några symptomen helt enkelt då. Absolut. Det finns aldrig fokus på sakfrågan, utan bara symptomen som man försöker typ täppa till på något sätt. Men i slutändan så handlar det ju om kriminalisering av fattiga människor.
Så vi ser en allt mer auktoritärt samhälle, ett enormt auktoritärt samhälle. För jag tänker också den här folkbokföringslagen kan ge upp till 2 års fängelse. Just nu i riksdagen det är endast vänsterparti som mobiliserar mot detta. Och nu det här med EBO-lagen och så vidare. Och det här drabbar framförallt asylsökande, personer som är i enskild mässa, eller personer som har egen erfarenhet, många vänner som även har liksom en fast lön, ett fast jobb, goda löner, och ändå inte har tillgång till boende på grund av antingen deras efternamn hindrar dem från att delta i den privata marknaden, och i den kommunala marknaden det är kösystem, och vi vet att det finns en enorm efterfrågan, väldigt lite utbud, och det här utbudet kommer att minska för en del av den här Agenda 2025. Jag pratade med förvaltare i Bergsjön och han ärligt trodde att ombilda hyresrätter till bostadsrätter var någonting positivt för stadsdelen, för att höja statusen. Men vad menas med att höja statusen?
Ja, alltså, jag tänker nu när vi har pratat nu över en timme, nästan en halvtimme. Har du några projekt på gång nu som du vill att folk ska veta om innan vi avslutar showen?
Precis. Vi är ju ganska många som under en lång tid varit engagerade i bostadsfrågorna, mobiliserat för att stoppa ombildningar, utförsäljningar, renovräkningar och framförallt då nu kampen mot marknadshyra. Och där så, i och med att jag och andra uteslutits ur Hyresgästföreningen, så bildade vi någonting som heter 18 april-kommittén för att fortsätta driva de här frågorna då i ett forum där alla är välkomna. Och vi har satt en protestdag, en landsomfattande protestdag den 18 april tillsammans med då ett nationellt nätverk som heter Nej till marknadshyra. Och då kommer det vara demonstrationer på över 100 platser i 60 städer för att uppmärksamma och protestera mot marknadshyra och lägga grunden liksom för den rörelse som på allvar kommer att stoppa den här regeringen. Så på grund av coronasituationen så har vi valt att ha flera mindre demonstrationer istället för stora massdemonstrationer då. Så det är därför som det blir, bara här i Göteborg kommer vi ha liksom över 30 demonstrationer på de lokala torgen. Så jag uppmanar verkligen alla att antingen ansluta till en sån demonstration på det lokala torget eller att engagera er och göra en egen demonstration på ert lokala torg helt enkelt.
Boom! Nice, det hade ni folks. Gå ut och protestera den 18 april. Och har ni försovit det så är det för sent. Men engagera er online då. Och Kristoffer, en stor ära att ha det här. Tack så jättemycket för att du deltog på tredje rummet. Och när ni får ett organisationsnummer som man kan ge pengar till, hallå, för jag kommer vara den första som vill ge mina pengar till 18 april-kommittén.
Tusen tack Kristoffer och verkligen tack till dig och även till din bror Johannes.
Shout out.
För mig har betytt mycket under min tid från migrant till idag i Hammarkullen. Och ert engagemang har hjälpt mig personligen och min familj och andra som jag känner tillhörighet med. Så stort tack för ditt engagemang och god arbete.
Ja, verkligen. Supertack. Jag känner att jag har fått lite förnyad energi med dina tankegångar och ditt engagemang. Jag tror att det kommer smitta av sig även till lyssnarna. Så.
Och tack för min möjlighet att få komma hit.
Så organisera mera. Det här är allt. Tredje rummet.